Mindre än 6 veckor har vi kvar till riksdagsvalet, och frågar ni mig så tycker jag nog det lite börjar märkas också i den politiska retoriken. Och det är alltså just det som vi kommer att debattera idag, som vi hörde. Vad är okej att säga när de politiska insatserna stiger, och var går gränsen mellan halvsanning och lögn? Det här är Slaget efter 12, och jag säger välkommen till historikern Laura Kolbe och kommunikationsexperten Niklas Mannfolk.
Mm. Tack, tack.
Trevligt att vara här.
Och jag heter Ville Hupa. Helt först, ni har båda varit själva uppställda i olika val tidigare, men är inte det i vårens riksdagsval. Med vilka tankar har ni följt med kampanjerna så här långt, Laura?
Ja, det blir intressant som alltid före valet. Man vet ju aldrig hur det lutar sig sen sist och slutligen. Det finns ju för det första den här mediala diskussionen. Redaktörerna älskar att få någon tema som alla ska behandla under kampanjen. No, det blir jättesällan på det sättet, för att människorna har sina egna idéer, sina egna frågor, och det kan vara helt någonting annat än vad den offentliga diskussionen förutsätter. Om man jämför med 2015, då jag själv hade glädjen och äran att dela broschyrer där på framför glaspalatsen, så tyckte jag att det var jättestimulerande valvår faktiskt. Det var god stämning, det var mycket unga kandidater. Det var till och med såna, ibland såna första majstämning när man stod där tillsammans bredvid varandra. Och det var ett visst stort intresse och positiv stämning.
Kan det bero på att ditt parti i Centern då så klarar sig lite bättre i gallupan?
Jo, absolut.
Det hade, säkert, nu.
Det hade säkert med det att göra också. Men jag tycker att i överlag, man lär ju känna vissa människor ganska bra. Det är ju ungefär samma personligheter som sitter i valpanelen. Det är kultur och utbildning och motsvarande som gäller för min del, så att man blir ganska god vän med ett antal människor från olika partier. Och jag uppfattar det som en väldigt positiv valkampanj vår faktiskt. Den här gången tycks den stämningen vara lite svagare, det vill säga de här positiva vibrationerna.
Mm. Vad tycker du, Niklas Mannfolk? Du har alltså ställt upp för SFP tidigare.
Jo, det stämmer. Jag håller inte riktigt med Laura nu i det här med att det som diskuteras allmänt inte skulle vara ett tema som också folk funderar på. För nu har jag nog den känslan av att social- och hälsovård och specifikt äldrevård är det som
absolut
intresserar folk.
Ja.
Och det är kanske också som någonting som tack vare dels förstås lobbying från intresseorganisationer, men också via media har gjort att dagens gallup ser ut som den gör. Att de som uppfattas, kanske det partiet som uppfattas lite som av en inte nu boven, men åtminstone de som stöder de här bovarna i sammanhanget, är de som nu har tappat ganska rejält i gallupen.
Färska gallupsiffror alltså idag, ni kan till exempel läsa om det på Svenska Yles webb. Det är så att Socialdemokraterna har det största understödet i den här gallupen, drygt 21%. Och sen har vi 4 partier där som alla ligger inom 3 procentenheter, Samlingspartiet, Centern, De gröna och Sannfinländarna. Men till dagens tema, och jag tänkte fortsätta med ett färskt exempel som har väckt diskussion. Statsminister Juha Sipilä påstod i söndagens statsministerintervju där det handlar om skogsavverkning, så sa han att de rödgröna vill i praktiken förbjuda all skogsavverkning, och det skulle hota arbetsplatser inom sektorn. Det här är min egen översättning. Han syftade på vissa oppositionspartier, och det här reagerar flera oppositionspolitiker på och krävde en ursäkt av Sipilä. Och tidningen Helsingin Sanomat, de gjorde en faktakoll och kom fram till att det här som Sipilä sa nu inte riktigt stämmer. Det är ingen som har velat förbjuda skogsavverkning, medan vissa så kallade rödgröna partier nog ska vilja begränsa det. Min fråga till er, var Sipilas utspel, var det en lögn, var det en provokation, var det en överdrift som nu inte är så ovanlig i politiken? Vad var det, Laura Kolbe?
Man måste komma ihåg att i synnerhet inför en val säsong så politikerna talar framförallt för sina egna anhängare. Alltså man måste tala ett sånt språk som de egna förstår. Och i det här fallet kan jag tolka mig, jag är ingen sakkunnig i de här skogsfrågorna, äger inte en träd någonstans en liten sommar sommarstuga vid Päijänne, men att anser mig inte höra till sakkunniga. Men att jag kan läsa att genom att använda skogen och skogstematiken och ägandet, skogsindustrin, hela den här enorma liksom fältet som spelar en så väsentlig roll för hela Finland och Finlands industri och identitet. Så den har en symbolic meaning, alltså att man talar. Det spelar ingen roll vad man talar, bara man talar så att de egna kan.
Så det här var framförallt ett budskap till de egna
väljarna? Jag skulle säga det. Så gör också oppositionen, att man lyfter fram sådana aspekter som tilltalar de egna anhängarna. Så att det är liksom två nivåer, det är liksom det här vad man egentligen säger och vad man säger sen så att säga symboliskt eller icke-materiellt budskap är lika viktigt.
Manfolk.
Jag undrar om inte det här också är Timo Soinis fel.
Nu får du lite precisera.
Det får jag gärna. Riksdagsvalet 2011 så fick Sannfinnarna sin stora skräll på grund av att de ändrade sättet att tala om politik. Sådana som aldrig tidigare hade intresserat sig över politik eller ens förstått sig på politik fick plötsligt någon som berättade på ett folknära sätt om hur saker är. Använde sig ofta av halvsanningar eller till och med direkta lögner, men formulerade på ett sätt som så det blev liksom saker som i folkmun var liksom allmänt kända, att invandrare kommer att tar våra jobb och invandrare kommer att leva på socialstöd, vilket inte riktigt går ihop. Men i alla fall, sådana här som så att säga alla, det vill säga åtminstone då kring 19-20% av finländarna upplevde som sanning, så använder man det här i retoriken. Nu tror jag att det är lite samma sak. Det hände kanske också med Socialdemokraterna i det samma val, att man försöker komma in och ta den här sannfinländska retoriken med att jag säger inte att de är ljugig, men att det är liksom man tar saker som inte stämmer men som är liksom allmänt kända. Så här tror jag att saken är. Och nu är det samma sak att det är liksom man har en allmän känsla av att de gröna och vänstern vill förbjuda skogsverken. Så säger man det liksom. Men att när nu statsministern säger det på frågetimmen och det är inte jag tror det var 10% som egentligen man ville, Johan räknade ut att de gröna vill begränsa skogsavverkningen. Så det stämmer ju inte när man säger att man vill förbjuda allt. Och då blir det fel när det börjar faktakollas. Men om man skulle ha sagt det i någon sån här centern tupailta så skulle det passa utmärkt in, precis som Laura sa.
Kolbe.
Jo, det är så här är det. Och vi spelar, i politikens språk finns det ju många, många sanningar och kategorier. Och ju närmare valet kommer så desto mer börjar man använda liksom de här uppfattningar. Eller det har ingenting med sanning att göra.
Var det alltså en medveten sån här överdrift eller osanning?
No, det var kanske en tolkning av verklighetens mångfald.
Valfjäsk tror jag det kallas.
Där politikerna är jätteduktiga. Det finns liksom en verklighet. Och sen på grund av din egen ideologi så du tolkar den verkligheten utgående från det. Och det här är ju ideologiernas kamp framför allt. Hur man tolkar verkligheten, din ideologiska ryggsäck ger dig liksom redskap att bearbeta verkligheten och du serverar den till dina anhängare. Och det här är ju det som vi kan framkalla som överdriveri eller valfusk eller whatever. Huvudsak är att dina egna litar på det.
Valfläsk, ja. Manfolk.
Ja, alltså jag skulle definitivt inte säga att statsminister medvetet har försökt föra någon bakom ljuset. Det var någonting som han i valtider ska säga för att hans egna väljare vill höra det. Problemet är bara det att han råkar säga det på statsministerns fråga. Men där också folk som tycker annorlunda och vet att det inte är så här och dessutom gynnas av att deras syn på saken kommer fram, det vill säga i det här fallet sanningen, kommer fram. Så då blir det problematiskt ur hans synvinkel. Mm. Vi skulle kunna prata mer gärna snart om liksom orsaken till, eller liksom bakgrunden till varför det nu finns olika sätt att föra fram budskap.
Vi ska lite fördjupa det här temat här ännu, men jag tänkte ta in ett annat exempel här. Nu är ju Sipilä ingalunda den enda politiker här som förbereder sig för val. Jag tänkte ta ett exempel här från några år tillbaka, tidigare finansminister Alexander Stubb hamnade i blåsväder hösten 2015 när han påstod någonting som inte alls stämde. Det handlade då om förvaltningsregistret för värdepapper. Och Stubb sa att 90% av alla myndigheter i landet stöder de här planerna på ett förvaltningsregister. Och i verkligheten så handlade det om en betydligt lägre siffra och det blev en ganska stor uppståndelse och Stubb bad upprepade gånger om ursäkt. Så det här nu inte alls var med avsikt utan det var nu en siffra bara som han drog fram som visade sig vara ganska fel. Kan man jämföra den här incidenten på något sätt med det som Sipilä sa? Finns det några paralleller?
No, inte riktigt kanske. Alltså det här är ju förstås klart att en politiker ska tala så kallad sanning. Att de här siffrorna ska nu någorlunda stämma. Men att jag tycker att den här trovärdigheten i Stubbs fall är mindre. Det är mindre fascinerande hela den här frågan. Medan allt som har med ägande och skogen och nationella identiteten och
näringslivet. Men uppståndelsen blev betydligt större då i Stubbs fall.
Jo, men det hade kanske att göra med hans person. Här är ju också liksom den här
han sa det under riksdagens plenum kan vi tillägga att det var det som var liksom sammanhanget.
Jo. Men jag skulle säga att det är inte likadana emotionsframgångar kallande som den här skogstematiken.
Nu kan det hända, jag kommer ihåg fel, men jag har liksom för mig att Stubbs problem är snarare det att han försökte vifta bort det sen. Inte den vägen att han sa att 90% var positiva när det i faktum var 10% som var positiva och 90% som var negativa, ungefär något sånt.
Ja, det var väl två av ungefär 20 myndigheter som var positiva och sen en hel del som inte nu hade kommit med en tydlig ståndpunkt och sen ungefär hälften som var emot, jo.
Och jag har utan att ha följt med så där väldigt noga så har jag kanske en känsla av att det precis gick så att han nu råkade dra fram någonting bara för att försöka stärka sitt argument. Och det gick fullständigt åt skogen. Men jag upplever att det största uppståndelsen blev av att hans sorgsita ursäkt den första när han blev så att säga påtalad. Det här gick nu inte riktigt som det var. Så att ja, men jag ronde bara någonting.
Okej, det här är intressant. Alltså. Han kom då med flera ursäkter och frågan är om det blev bättre eller sämre efter det. Alltså, ska man komma med en ursäkt om man uppenbart har sagt någonting som inte riktigt stämmer överens med verkligheten? Eller kan det till och med vara politiskt irrationellt, alltså att det missgynnar ens egna ambitioner? Kolme.
No, det beror lite på personen, men jag skulle säga att det här att hela tiden be om ursäkt, det är nog inte bra för din trovärdighet. Man kan ju självklart, ingen är ju en maskin som kan allt från början till slutet, utan men det här har att göra med trovärdighet. Och det är hela paketet som gäller. Är du trovärdig som politiker? Och då måste du är statsminister, du har ju landets bästa sakkunniga. Du kan få information om vad som helst. Så därför är det jätteviktigt att det som kommer ut ur en högpolitikers mun, att det stämmer, att de här faktorna stämmer. Och det går inte att göra så hemskt mycket om man hela tiden ber om ursäkt, att sorry, det här gick nu inte precis.
Så man ska inte allt för ofta be om ursäkt?
Nej, man kan erkänna att man har fel. Det är annat än att be om ursäkt.
Jag kanske inte riktigt med. Jag tycker att en politikers trovärdighet inte handlar om hur många gånger den ber om ursäkt, utan om man ständigt ljuger så...
No, det stämmer. Då
tär det ju på trovärdigheten. Att man kan ju försöka fokusera på att tala sanning, åtminstone i största delen av tiden, så då hålls ju trovärdigheten på ett bättre plan. Men det där, jag tycker inte att det är tvärtom, tycker det är rätt. Gör man... För precis som sagt så alla gör misstag. Gör man ett misstag oavsett om det är medvetet eller inte, så tycker jag man ska be om ursäkt för att man har gjort det.
Nu går mina tankar till ett stort land på andra sidan Atlanten, men det här vi ska inte...
vi hoppar inte. Det är tvåpartisystem och det är lite annorlunda.
Ännu riktigt landa där, eller så gör vi det. Men skulle ni säga att någonting är annorlunda idag jämfört med tidigare? Niklas Mannfolk, du tyckte att där kring 2011 när Sannfinländarna tog en stor seger i riksdagsvalet så hände någonting också med den politiska retoriken. Är det någonting som har ändrat de senaste åren, Laura Kolbe? Vad tycker du?
No, emotionerna är tillbaka. Det har ju alltid varit. Alltså, politik är ju någonting som framkallar starka emotioner på grund av att det är ett ideologiskt arbete som görs där. Men att jag själv kommer nog mycket bra ihåg våren 2011. Och de här stämningarna ibland, alltså det här herrhatet var ganska dominerande då. Och det tror jag just det har någonting att göra med Sannfinländarnas retorik. Att det var öppet tillåtet att hata eliten igen. Och vi små kandidater som stod där, som uppfattade oss inte som någon elitens representanter, fick ta nog emot ganska mycket, om jag får säga, skit. Helt enkelt.
Ni var båda uppställda i valet 2011. Jo,
som hör ihop med ditt yrke och din position och din bild i offentligheten. Men sånt har jag inte upplevt tidigare. Att det var som om man skulle ha tagit bort locket från någon kastrull och känslorna.
Finns det här kvar ännu?
No, inte kanske på samma sätt, för att sen har vi ju sett vad som hände med sannfinländarna. Att det blev ingen, no, det blev en framgång förstås, men att de här resultaten får vi ännu vänta på. Så att emotionerna är tillbaka på ett annorlunda sätt. Man godkänner det mera. Hela vår epok är ju inte mera sån här rationell, teknokratiskt politik som det var dittills. Nu är det emotioner, det är opinioner, det är det subjektiva som gäller, det lilla jag och min värld som står där i centrum, tänker väljarna. Och det här påverkar i den allmänna diskussionen. Det är jättesvårt att vara saklig.
Emotionerna och individens känslor är tillbaka. Japs. I politiken. Håller du med om det här, Manfolk?
Det kan jag nog göra. Samtidigt, det teknokratiska kommer väl kanske från att vi har en ingenjör till statsminister som inte är så van vid att föra politik på det gamla sättet. Jag håller nog fast vid det här att sannfinländarnas retorik syns i hur politiker idag försöker föra fram. Man försöker liksom också i debatter försöker. För tidigare hade det kanske varit så att skillnaden mellan de tre stora partierna, Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern, inte har varit så väldigt påtaglig ändå. Men efter 2011 så blev det plötsligt ett helt nytt fält när vi hade ett till, så att säga, stort parti som så småningom har tynat bort trots dagens gallupsiffra. Så att man måste försöka också som en av de här tre stora, tidigare stora, måste synas på ett annat sätt och försöka komma med en retorik och kanske valfjäsk då för att väljarna ska se att men den här personen är någon som har åsikter som jag kan tycka liknande. Men sen kanske jag också skulle vilja lyfta upp problematiken i att tidigare så det ställe man fick sin information om politik på från, så var i huvudsak media. Medan i dagens läge så finns det så många, jag menar i Finland har vi 5,2 miljoner media i värsta fall. Det vill säga alla kan på sina sociala medier dela. Nu kanske vi har ungdomar som inte nu är på sociala medier, men likväl så kan man dela sin åsikt. Och det här har liksom ändrat fältet fullständigt, men det är svårt när vi, lite var vi inne på Trump redan, det är svårt att veta vilken information som stämmer eftersom det kommer så mycket av den här informationen.
Vill du kommentera det här Laura Kolbe, att sociala medier har lite begränsat de etablerade och traditionella mediernas betydelse?
Det stämmer absolut, och skapa sina egna bubblor. Det är en verklighet som vi lever i. Och man kan bygga sin politiska och kulturella identitet helt utan att liksom reflektera på omgivningen. Men att det här tror jag också som 2011 framkallade var ju det här att människorna blev plötsligt liksom, de började reflektera att man måste försvara sin politiska identitet. Alltså i opposition mot sannfinländarna, som man så plötsligt hur Svenska Folkpartiet eller De Gröna eller Samlingspartiet, som i decennier hade nu inte haft så stor betydelse vad du röstar på. Men plötsligt blev det en del av din. Herregud, det här är ju någonting som vi måste försvara.
Är det det här nu som är så kallad identitetspolitik som det är idag?
Delvis, eller politisk identitet. Att fast du inte är aktivt med i politiken så du har en politik att rösta är en del av din identitet. Och du blev medveten om det här. Att det är någonting som vi måste börja försvara.
Niklas Manfolk, vad handlar det om när man talar om identitetspolitik? Vad är det?
Jag tror vi var inne på rätt spår där, att man eller som Laura sa, att man började liksom, man blev orolig för vad som kommer att hända, speciellt i det parti som jag har identifierat mig med och jobbat för.
Med de borgerliga kretsarna kanske, ja, också så, arbetarrörelsen.
Precis. Men nog speciellt då när det råkade vara sannfinländarna som nog hade ett visst agg emot de svenskspråkiga finländarna, så var det nog någonting som väckte ordentligt. Och man märker det redan på svensk ungdoms medlemsantal, tror jag, har stigit rejält sen jag var förbundsordförande.
Bästa lyssnare, det här är Slaget efter 12 ni lyssnar på. Med oss har vi historikern Laura Kolbe och kommunikationsexperten Niklas Manfolk, och vi debatterar politisk retorik, politiska halvsanningar och valkampanjen där varven hela tiden ökar. Negativ valretorik eller negativ kampanjföring, med det avser man alltså en kampanj där man helt enkelt kritiserar motparten. Politisk pajkastning kanske man kan tala om så här i klarspråk. Det är ingenting nytt. Fungerar det i praktiken? Är det lönsam valtaktik? Laura Kolbe.
No, om vi tittar, jag har samlat här lite faktiskt förra natten, gjorde lite Google-arbete och sökte fram gamla valaffischer och märkte ganska tydligt en liten research att det finns två sätt att göra valreklame. Antingen man är för någonting eller sen jobbar man hårt emot någonting. Alltså att man är för välfärdssamhälle och man är för jämlikhet, man är för demokrati och man är för olika sortens positiva aspekter. Eller sen är man emot någonting. Alltså vi profilerar oss som någonting som jobbar hårt. Ska du rösta på folket eller sådana som har svikit folket 1917? Det är ju ett ganska klart budskap att borgarna är det en fiendebild som målas och som fungerar oftast ganska bra.
Vad fungerar bättre? Är det att man är för någonting eller det att man är emot någonting?
No, det beror lite väl på kontexten. Att ibland emot, just som 2011, det fungerar jättebra. Man vet vad det är fiende, det är eliten, svensk och finskspråkig elit. Och då får man budskapet fram. Medan om det är goda tider och det gäller att bygga och planera, så då är liksom det här förbudskapet alltid ett positivt alternativ och väcka goda känslor. Vi vill vara tillsammans med och skapa en bättre framtid. Det är ju också viktigt att politiken har innehållet av hopp.
Niklas Mannfolk, vad har du för tankar om det här med negativ kampanjföring?
No, det tror jag att Laura var ganska inne på rätt spår när hon sa att det beror lite på när man för kampanj. I de tider när det går bra ekonomiskt så är det bra att vara för saker, men att så fort det börjar kärva lite så brukar eller tenderar folk försöka hitta orsaken hos någon annan. Att det är invandrarnas fel att det går så dåligt i ekonomin och det tar våra jobb och så vidare. Så jag tror att det handlar lite om det. Jag har själv personligen aldrig varit en stort fan av negativ kampanjföring, men vi kan ju titta bara på Brexit-diskussionen i Storbritannien där det här NHS-bussen med negativ kampanjföring och lögner ledde till eller åtminstone absolut, bidrog ja. Till att ja. I mitt tycke den felaktiga sidan vann.
Jag försökte också lite hitta forskning på just det här temat. Jag hittade, det bästa jag hittade var en omfattande analys från 2007. Det är Journal of Politics-publikationen som har gjort det. Och de kom förenklat sett fram till att, så att säga, negativ valreklam minns man i regel bättre. Men det visar sig inte ha någon tydlig effekt på röstbeteendet.
Mm.
Men det fastnar ändå på näthinnan. Laura Kolbe, vad säger du om det här?
Absolut, så är fallet. Alltså det här klassiska som vi har här 1947, Socialdemokraternas Nu räcker det-kampanjen, är ju en legendarisk som alla kommer ihåg. Nu räcker det med falska lögner och nu räcker det med tvångsdemokrati och det ena och det andra. Det är ju också grafiskt mycket, mycket tilltalande. För att inte sen tala om Agrarförbundets, nu räcker det med socialismen och kommunismen som hotar. Att de här är ju väldigt effektiva, väldigt intressanta och fastnar i kollektiva minnet. Men som sagt, hur mycket de påverkar de andra än de egna, en annan sak.
Sen är det alltid otacksamt att dra in media i negativ synvinkel när man är på radio. Men det där, jag undrar om inte också så att man hellre också från medias sida lyfter fram negativa saker. Om jag får ta ett exempel från företagsvärlden, jag jobbar ju själv på lokalt med kommunikation och vi märker kanske att det blir väldigt lite av den synlighet vi får i media som skulle vara negativ, men man skriver, media skriver gärna antingen neutralt eller negativt fram om att man skulle skriva positivt om någonting och inte tror jag att partier heller känner av att media sådär överdrivet positivt skriver, utan det antingen så har man hittat någonting negativt som man vill lyfta fram eller vill uppmärksamma allmänheten om, eller så skriver man väldigt neutralt om att så här har
här finns säkert en poäng.
Jo, absolut, jo, jag har många erfarenheter av det här så kallad ism, kallad journalism, vad är journalistiskt intressant då? Och det här att det går bra och alla är lyckliga är ingen nyhet. Men att genast när det blir något som är negativt så är det en.
Och vilken typ av journalistik det här programmet sen representerar, så det är upp till er lyssnare sen att avgöra, det tar jag inte ställning till. Hör ni ännu om det här om gränsen mellan lögn och, ska vi säga, kampanjföring, politisk retorik. Nu hör man ju ofta politiker till exempel påstå att en motpart i ett annat parti förespråkar en politik som leder till att välfärdssamhället nedmonteras eller att skuldbördan exploderar. Eller den här typen av allmänna utspel som kanske alla vet att det inte till 100% stämmer, men de ändå accepterar det och hör till den politiska diskussionen. Det här, alltså, det här är inte lögner då, utan det här är bara politik, eller vad handlar det om? Var går den här gränsen?
Men det finns ju, jag har sysslat en del med debatt också i tiden. Det här är ju en etablerad debattteknik att säga så många osanningar som möjligt under sitt eget anförande så att motparten istället för att komma med egna argument blir tvungen att sätta sin tid på att besvara de här negativa argumenten. Och jag undrar om inte våra politiker också har lite en släng av detta när man fokuserar på sånt här.
Det här med sanning är ju jätteintressant. Men att om man tänker på valkampanjen så det är nu inte riktigt sanningar väljarna ute efter. Utan det är framförallt känslor som man ska beröra. En kandidat ska nå någonting som liksom berör känslorna. Och genom de här känslorna så skapar man förtroende. Att det har jag upplevt otaliga gånger. Att det lönar sig inte att börja berätta sanningar om stadens budget eller siffror kring kulturpolitikens framtid. Ingen är intresserad av den. Men att om du har ett trovärdigt budskap, någonting som liksom berör motpartens känslor, så då är framgången stor. Och det här är ju någonting som det är en dunkel dimension i politiken, att vilken sorts känslor man berör. Men innerst inne, det är ju ideologierna, deras främsta uppgift är att få människorna att känna någonting, samhörighet.
Det lönar sig inte att säga sanningen om det ena och det andra till människorna säger Laura Kolbe, som alltså har ställt upp i flera val. Niklas Mannfolk, vad säger du? Lönar det sig att säga sanningen till väljarna?
No, jo, absolut. Men man ska väl kanske komma ihåg det att det går aldrig att vara alla till lags, utan man måste ha sin egen målgrupp som man tar alla till och så fokuserar man på att prata på den. Jag tror kanske inte att det där med att hacka ner på motståndet är så nödvändigt ändå för en politiker. Och jag tycker kanske ändå inte att våra politiker här i Finland gör det så mycket, utan det är mera fokus på att försöka få fram sitt eget budskap. Och där är det viktigt också för väljarna att man vet vad den egna politikern står för och att det är trovärdigt det den säger. Och precis som Laura säger, att den där känslan som väljaren, som växthusväljaren är rätt.
Det är intressant hur mycket partierna sätter tid och energi för sina partiprogram och valprogram. Det är flera sidor. Men ingen, alltså jag har inte träffat en väljare när man står där på fältet som skulle ha läst ordentligt och vill diskutera partiprogrammet. Och dens detaljer, alltså ingen bryr sig om det, förutom de aktiva som man jobbar med. Det är förstås viktigt internt inom partiet. Men att ingen diskuterar partiprogrammet när du delar ut dina flyers där.
Det här valet närmar sig och vi vet att allt fler nu börjar också följa med valkampanjerna, också kanske personer som nu inte annars ägnar så mycket tid åt att följa med politiken. Har ni nu några allmänna råd att ge till folk som vill bli, som är intresserade av sanningen och som vill bli bättre på att förstå och tyda och genomskåda politiker och se igenom den här dimridåna politisk spin? Vilka tips skulle ni ge till dem, Niklas Mannfolk?
Många av våra politiker väljer att stå på gator och torg och dela ut flyers i valtider.
Det hör till koreografin.
Det hör till koreografin och man upplever att det är där man hittar de flesta väljarna. Jag tror personligen kanske att det här med att hitta, att försöka fånga någon som har bråttom på gatan kanske nödvändigtvis är rätt tillfälle för politikerna, men eftersom du inte alls frågar om dem utan du frågar om väljarna, så kanske vi fokuserar på dig istället.
Och inte konsultera politikerna.
Och då är nog mitt råd att fortfarande fokusera på de här valtesterna som de olika organisationerna gör, det vill säga Yle har ett eget, de andra stora mediehusen har
många organisationer har
valtest, så gå och gör dem och försök hitta ett ställe där den egna potentiella kandidaten finns på plats och gå och fråga. Och ställ frågor om de saker som intresserar dig, det hjälper genast på att hitta rätt.
Bara några dagar kvar tills Yles briljanta valkompass öppnar, kan jag också här upplysa. Versen av Laura Kolbe.
No, absolut så här, ja. Och sociala medier, varje kandidat har sin egen hemsida och man kan följa med hans eller hennes dagsprogram och blogg och tal som har hållits. Och det här, jag har märkt att förra valet och kanske nu också valpaneler, de lockar människor jättemycket. Mm. Jag deltog själv igår i en kulturpanel och märkte att det var full sal i Nationalmuseet. Så att, men, absolut, gå till olika paneler, de är öppna, de är intressanta. Och varför inte arrangera en själv, alltså de här vardagsrumspanelerna, olohuonetenti, de har ju blivit jättepopulära. Samla dina vänner och politikerna kommer gärna in i en intim hem och diskuterar allt möjligt. Så att det finns otaliga möjligheter nu att följa med sin egen kandidat.
Här är någonting att fundera på för var och en. Ni har makten att påverka här om 5,5 vecka. Tack så mycket, säger jag till kommunikationsexpert Niklas Manfolk och historikern Laura Kolbe. Det här var Slaget efter 12 idag och mitt namn är Ville Hupa.